Hej och välkomna till avsnitt 1268 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera om några av de senaste sakerna som hänt i USA med en del påföljande analytiska kommentarer. Och jag tänkte börja med det tal som president Joe Biden höll igår den 4 februari på utrikesdepartementet. Och där så presenterade Biden sin nya administrationsvision för den amerikanska utrikespolitiken de kommande 4 åren. Och Joe Biden, han penslade med breda drag och han sa att America is back, diplomacy is back. Och det var ju en indirekt pik då såklart mot Donald Trumps America First policy, även om jag då personligen anser att Joe Biden misskaraktäriserar en stor del av Donald Trump politik, därför att det var inte så att Donald Trump med sin America First policy ville på något sätt göra USA totalt isolationistiskt eller liknande. Faktum är att det finns många likheter med Donald Trumps America First politik och Joe Bidens egen Buy American policy, och båda handlar ju lite grann om att värna amerikanska arbetare. Men en sak som skiljer sig, och det var väl det som kanske Biden främst ville betona, det var att USA nu var tillbaka i det internationella samarbetet. Under Donald Trump så lämnade USA både klimatavtalet i Paris och Världshälsoorganisationen. Och Trump-administrationen gjorde det av specifika skäl. Klimatavtalet var inte bra för amerikansk ekonomi och Världshälsoorganisationen hade blivit köpt av Kina. Det var liksom Trump-administrationens argument. Joe Biden menar att man behöver de här institutionerna för att kunna bygga breda allianser och samarbeta med det internationella samfundet kring klimatfrågan, kring pandemier och liknande. Så att där har vi en skillnad mellan Donald Trumps bilaterala inställning till världspolitiken och Bidens mer multilaterala inställning där man ska samarbeta och bygga allianser. Och talet genomsyrades då av en betoning på det sistnämnda. Jag tycker att talet i dess helhet, den gav, det fanns två aspekter av det talet, en positiv och en negativ. Den positiva sidan, det var att Biden sa att även om vi vill samarbeta internationellt och vi vill bruka diplomati som främsta vapen, även i förhållande till fienden och rivaler som Ryssland och Kina, så innebär det inte att vi kommer lägga oss platt. Vi kommer inte att lägga oss platt för ryska hackningar av våra val eller ryska datorattacker och liknande, och vi kommer heller inte att lägga oss platt för Kina och deras brott mot mänskliga rättigheter, trots att vi vill samarbeta med Kina kring klimatfrågan och liknande. Och om Biden håller det här löftet och har den här inställningen att vara tuff även om man försöker bruka diplomati, då skulle jag bli väldigt nöjd. Det återstår att se, alltså om man kommer att backa upp det här och verkligen lägga kraft bakom orden. Det ligger på framtiden, men gör han det så blir det bra, och det var en sund inställning som han uttryckte, så att det var inget fel på den delen av talet. Men sen talade Biden också lite grann om inrikespolitik, och han gjorde en del hänvisningar till att man måste stoppa vit makt och man måste motarbeta systematisk rasism och liknande. Och de här sakerna i sig, om man bara hör dem rent neutralt i ett vakuum, så låter det såklart bra och vettigt, men alla som kan lite grann om det demokratiska partiet idag och hur liksom debatten utvecklas i USA, ni vet att det här är saker som nu används för att stävja inte bara faktiska otrevliga vitmaktgrupper utan även för att stävja konservativa röster och liknande och så. Så att det är problematiskt också, så att den sidan är jag lite mer kritisk till. Sen gjorde Biden också i sitt tal väldigt många hänvisningar till Benjamin Franklin, USAs författningsfäder som levde på 1700-talet då. Och han pratade ju då tidigare så pratade han i The Ben Franklin Room på utrikesdepartementet när han pratade till en del statsanställda där då. Och han gjorde många hänvisningar i sitt tal och sen också till just Benjamin Franklin. Och jag har läst väldigt mycket på den senaste månaden om just Benjamin Franklin. Jag håller nu på att djupgräva med amerikansk historia. Det här är ju någonting som jag läst mycket om förut också, men nu tänkte jag ägna året 2021 åt att lite mer läsa amerikansk historia och hänga med lite mindre i den faktiska dagspolitiken i USA. Man måste göra sådana prioriteringar ibland, och jag har valt att det här ska bli mitt historieår. Så att jag har läst mycket om, inte minst då Benjamin Franklin, och det slog mig att många av de här sakerna som Joe Biden presenterade i sitt tal. Han sa att vi måste nu återgå till fakta och vetenskap, och jag tror att Benjamin Franklin skulle ha approved this, sa Joe Biden. Och det skulle Benjamin Franklin utan tvekan ha gjort, för Benjamin Franklin trodde på vetenskap, han trodde på vägledning av fakta och sådana saker, så ingen snack om det. Men frågan är, vad är fakta? Och Joe Biden pratar om två saker som är ganska intressanta då. Han sa dels att nu så har vi rivit upp Donald Trumps hatfyllda Muslim ban, men fakta är att det var inget konkret Muslim ban som Donald Trump införde. Han införde ett inreseförbud mot ett antal olika länder, varav två länder, Venezuela och Nordkorea, inte är muslimska länder. Och Donald Trump införde inte ett förbud mot alla muslimska länder, utan mot länder som är zoner för terrorism och ett potentiellt hot mot USA. Och det är en policy som Donald Trump, som växte fram i Donald Trump efter den här terroristskjutningen i San Bernardino julen 2015, när Donald Trump kandiderade. Och då var det en av terroristerna, den här kvinnan då, som hade kommit in till USA utifrån, och Donald Trump tyckte att det här har gått alldeles för enkelt till och vi måste förbjuda det här. Så att det var ju ett förbud baserat inte på hat utan på realism egentligen, och det var ett fakta som Joe Biden missade. Och det för oss tillbaka till Benjamin Franklin, därför att det finns en ganska intressant historia då. Benjamin Franklin, han levde i Philadelphia, i den här då brittiska kolonin, innan USA hade förklarat sin självständighet. Och Benjamin Franklin var en vetenskapsman, och han älskade Philadelphia. Philadelphia hade gett honom den frihet som han inte upplevt tidigare att han hade haft i Boston. Och Benjamin Franklin tyckte att Philadelphia är en fantastisk stad. Men på den tiden, som sagt, så var Pennsylvania och Philadelphia en engelsk koloni, och England brukade dumpa kriminella i Philadelphia, eller i Pennsylvania, som sen tog sig då till staden Philadelphia. Och morden gick upp och det blev mycket mer våld i staden. Det var en stad som i grund och botten var ganska lugn och trygg, många religiösa som levde moraliska liv och så. Men nu kom våldet till Philadelphia, och Benjamin Franklin, han blev väldigt upprörd när han såg våldet. Så han hade ett förslag, och hans förslag var att vi, om engelsmännen fortsätter att skicka hit kriminella hit som inte vi vill ha, då borde vi samla in skallerormar och skicka dem till England, och speciellt placera ut dem hos, ja, i trädgården hos premiärministern och hos ledarna i, ja, det engelska parlamentet, därför att det är de som är ansvariga för att ha skickat sina skurkar till oss, sa Benjamin Franklin. Så att det här var ju en direkt kritik då, av säkerhetsskäl, grundat på säkerhetsskäl då, för att kritisera liksom den brittiska politiken. Så att när Joe Biden då bara öppnar upp, Joe Biden sa också att han ville att USA nu skulle ta emot 125 000 flyktingar för att då ta sitt ansvar i den här stora krisen med 80 miljoner flyktingar i världen, så gör han ju inte det därför att han har gjort någon liksom konsekvensanalys på något riktigt sätt, utan han gör det för att han tycker att det här är rätt och det här är gott. Men konsekvensanalysen för de vanliga människorna, jag menar, vi kan se vilka konsekvenser massinvandringen har fått, inte minst här i Europa, med mycket större ökad otrygghet och liknande. Och Joe Biden pratar också om att återigen då, ja, stoppa Trumps murbygge och liknande, och vi kan se vilka konsekvenser det fick när man luckrade upp gränspolitiken mot Mexiko. Det ledde ju till att, ja, att många människor vart mördade av karteller och liknande. Och det var faktiskt Donald Trumps möten med de här angel moms, alltså mödrar som har sett sina barn bli mördade och våldtagna och fått sina liv förstörda av de här latinamerikanska gängen och kartellerna. Det var mötet med dem som fick Donald Trump att få idén att bygga en mur mot Mexiko och så. Så att Joe Biden har på något sätt en mycket mer utopisk approach till de här sakerna. Och exemplet med Benjamin Franklin visar lite grann att Benjamin Franklin kanske inte alltid skulle gå på Joe Bidens linje. Joe Biden pratar också om vikten av att, ja, att värna medias rätt att finnas, yttrandefriheten utifrån medias perspektiv. Och det är bra, men det var också en lite indirekt pik då mot Donald Trump. För Donald Trump har ju pratat om att han pratade ju ofta om fake news media och liknande. Och det här gjorde ju Donald Trump därför att han ansåg att media var obalanserat emot honom. Att de alltid misskarakteriserade de saker han sa och alltid försökte hitta en illvillig intention. Och jag anser ju att Donald Trumps beskrivning av media är korrekt. Alltså media gjorde ofta så, den stora majoriteten av amerikansk mainstream media. De ville inte framställa Donald Trump rättvist. Och när Joe Biden då tar media i försvar, då anser han alltså att det är Donald Trump som angriper media. Media står för ett stort hot, därför att Donald Trump och Trumps rörelse är ett hot mot media. Men Donald Trump släckte inte ner någon fri media, utan de var fria att härja på bäst de ville mot Donald Trump. Medan vi idag kan se att Big Tech, Facebook, Twitter och många andra aktörer gör det de kan för att släcka ner, alltså, konservativa opinionsbildare och liknande. Och man gör då det för att man anser att, liksom, sanningen måste på något sätt ha företräde över lögner på nätet och liknande. Och det sista finns det såklart en liten sanning i det, såklart, men de här medieaktörerna, det är liksom, man kan inte anklaga Donald Trump för att på något sätt hata fri media när han, det enda han gör egentligen är att gå i spörsmål med media som han tycker är liksom oresonliga, och media som framställer honom själv då i hans tycke felaktigt. Det är inte fel att göra det när han då samtidigt låter den här medien få finnas, vilket han såklart gör. Medan man däremot samtidigt, och demokraterna i det här fallet, vill på något sätt att techjättar och sånt ska stoppa konservativa röster. Jag menar, Trumps eget Twitterkonto har blivit nedstängt och YouTube-kanal och liknande. Så att står Biden verkligen upp för fri media på riktigt och för yttrandefrihet på riktigt, eller står han bara upp för etablera media? Det var en fråga som jag ställde mig när jag såg det här talet. Och det gör också att jag återigen då kommer att tänka på Benjamin Franklin, för Joe Biden hänvisade verkligen till Benjamin Franklin genom hela det här talet, och Biden sa att att Franklin, han skulle förmodligen ha stött det ena och det andra då. Och när det gäller det här med yttrandefriheten så skrev också Benjamin Franklin en sak. Benjamin Franklin var ju tryckare, han tryckte tidningar, han tryckte böcker och liknande där på sitt tryckeri i Philadelphia i mitten av 1700-talet. Och vid ett tillfälle så skrev han en filosofi över, ja, printers, tryckare då. Och filosofin var att tryckaren skulle inte lägga sig i människors, liksom, politiska åsikter, utan det enda viktiga var, det var att, liksom, åsikterna fick vädras. Den som tyckte A och den som tyckte B skulle båda få utrymme att mötas och att debattera. Och sen så spelade det ingen roll om en person hade fel och en hade rätt, därför att i längden skulle sanningen alltid vinna. Folket skulle tro på sanningen, menade Benjamin Franklin. Och det är en inställning då som Joe Biden kanske inte riktigt delar, utan han menar att det är statens uppgift att definiera sanningen, folket ska inte kunna hitta den själva och sen avgöra. Så att det är en intressant skillnad då i filosofi. Så att när Joe Biden hela tiden hänvisar till Benjamin Franklin och säger att Benjamin Franklin would have approved this, så tror jag att Joe Biden gör lite för mycket av den saken. Han överdriver, därför att Benjamin Franklin var i grund och botten intresserad av filosofin bakom politik, medan Joe Biden är mer intresserad av att verkligen hamra in vad människor ska tycka och tänka. Så att det var några reflektioner kring Joe Bidens tal då om utrikespolitik som han höll igår på justitiedepartementet. En annan sak som händer också, det är att riksrätten mot Donald Trump är igång. Den kommer att köra igång jag tror till och med att det är idag. Den kommer att pågå i, jag vet inte hur många veckor. Donald Trump har själv meddelat att han kommer inte att ställa upp som vittne. Han har ombetts att komma in och vittna själv, men han kommer inte göra det. Och den här riksrätten då, den är historisk på så vis att det är första gången i historien som en president ställs inför riksrätt två gånger. Och Donald Trump har ju nu lämnat presidentskapet, men skulle han fällas så skulle det innebära att han får inte rätt att kandidera igen. Så att det skulle bli den stora konsekvensen av det här. Varför han ställs för riksrätt, det beror ju på det som händer då på Kapitolium den 6 januari när tiotusentals Trump-anhängare invaderade Kapitolium då, kongressbyggnaden, och de gjorde det efter ett tal som Donald Trump hade hållit där han då uppmanade sina anhängare att marschera till Kapitolium och protestera för att försöka förmå kongressen att inte godkänna Joe Biden som en ny president. Och vilket ansvar hade Donald Trump för det som sedan hände när kongressen invaderades? Det här är en lång diskussion i sig som jag inte tänker gå in på nu i detalj då, men det var det som hände i alla fall. Den ockuperades och invaderades av Trump-anhängare. Och vilket ansvar har Donald Trump för det som hände? 5 personer dödades ju också. Den saken kommer man nu att avgöra i den här riksrättsprocessen. Jag personligen skulle säga att Donald Trump har ett stort ansvar. Jag har pratat om det här förut. Men det är också viktigt att förstå att det här försöker verkligen politiseras från vänsterhåll och från liberalt håll. Och jag tror att man måste vara försiktig när man analyserar det här. Dels för att det missbrukas, men också som konservativ så måste man också acceptera och inse att visst ansvar har Donald Trump. Och jag skulle vilja göra en parallell till det som hände 2011. Det var så här då att då fanns det en kongresskvinna som hade nyss vunnit valet då, Gabrielle Giffords i Arizona hette hon. Och hon utsattes för en skjutning i Tucson, Arizona på ett kampanjevent, och hon sköts i huvudet. Hon överlevde lyckligtvis nog, men hon blev skjuten i huvudet. Och dessförinnan så hade republikanernas tidigare vicepresidentkandidat Sarah Palin, hon hade haft en karta med kongresskvinnan Gabriel Giffords distrikt, en karta med ett kikarsikte på, alltså bara som liksom, det här ska vi republikanerna vinna. Och det här gjorde man en stor grej av, de här vänsterliberala, sen då, att du har haft ett kikarsikte riktat mot Gabriel Giffords och nu har hon blivit skjuten, titta liksom, inse konsekvenserna av din retorik ungefär. Och Sarah Palin hade såklart inget som helst ansvar för skjutningen. Den här gärningsmannen var inte republikan och ingenting tyder på att det fanns någon som helst koppling mellan Sarah Palins kikarsikte på Gabriel Giffords distrikt och den faktiska skjutningen. Det var två helt olika saker. Men demokraterna försökte förstås sammanblanda det här och göra politik av det, och det var fel. Och jag tror att demokraterna kommer att försöka göra samma sak nu när det som nu händer med i riksrättsprocessen med Donald Trump. Man försöker göra politik och man försöker blåsa upp saker. Och vi har ju nu senast då Alexandria Ocasio-Cortez, den här liberala kongresskvinnan från New York. Hon gick ut med en video på sociala medier där hon sa att hon var rädd för att dö och liknande saker när kongressen invaderades. Och väldigt mycket tyder på att visst, hon kände säkert så, men hon överdrev också väldigt mycket av det hon sa. Och på något sätt kände hon att hon skulle bli mördad av Trump-anhängare. Och hon anförde inga liksom konkreta grejer för det, utan det var mera saker som hon hade iakttagit, saker som hon hade hört, och väldigt mycket handlar om vad hon upplevde, vad hon kände. Men hon utsattes inte för några riktiga liksom nära döden moment av någon slags Trump-anhängare. Det gjorde hon inte, Alexandria Ocasio-Cortez. Så att jag menar, här har vi saker, de spelar upp saker för att klistra det här på Donald Trump och lägga på honom ansvar för konkreta saker ibland, men också för liksom nästan bara känslor, att du är ansvarig för att jag kände att jag höll på att dö ungefär. Och det är också fel, och det här är en metod som demokraterna använder, så att det gäller i den här riksrättsprocessen att vara på vakt mot den här metoden. Alltså, man kan inte låta dem gå för långt, men samtidigt så har Donald Trump ett ansvar. Det var Donald Trump som tillkallade de här, jag tror att det var hundratusentals människorna på det här Trump-rallyt den 6 januari, och som han sedan uppmanade att gå till kongressen för att protestera mot någonting som man egentligen inte kan förhindra. Och så Donald Trump har ett ansvar, och jag tycker att det är viktigt att det tydliggörs i den här riksdagsprocessen, och att han på något sätt ställs till svars för liksom det. Men det får fortfarande inte överdrivas, så det behövs en balans i det här. Det är det jag vill efterlysa lite grann. Och jag tror att kombinationen av vettiga republikaner och vettiga demokrater som inte är helt nedgrävda i sitt respektive läger, jag tror att det kan på något sätt bidra till den här balansen då. En annan sak som har hänt som också visar lite grann på obalansen och behovet av att nyktra till i det här fallet och inom den konservativa rörelsen. Demokraterna har ju sina egna problem såklart, och jag nämnde nyss AOC, men republikanerna har också problem. Och det senaste som har hänt, det är att kongresskvinnan Marjorie Taylor Greene, hon kommer att stängas ute från sin kommitté, eller man har till och med röstat för att stänga ute från den kommitté hon tillhör. Det var en majoritet demokrater som röstade för det, men också ett antal, ett dussin republikaner som röstade för att stänga henne ute. Och det beror på att Marjorie Taylor Greene, hon har under lång tid förfäktat QAnons olika konspirationsteorier, alltså den här gruppen som menar att demokraterna är en del av en djup stat och ett parti som består av djävulstyrkande pedofiler, och de finns i alla sammanhang, och Donald Trump är hjälten som ska krossa den här djupa staten och avrätta pedofilerna och allt annat vad de tror. Och Marjorie Taylor Greene, hon har varit inne på de här spåren, och i samband med omröstningen om att stänga ut henne igår så höll hon ett tal där hon sa att det här var saker som, jag är en helt vanlig kvinna som är mamma, som är kristen och som ogillar den här utvecklingen som har skett i vårt land. Jag tyckte Donald Trump var en väldigt bra kandidat och han stod upp för oss vanliga människor, och jag beslöt att kandidera, och jag läste då många saker på internet, sa hon då, och många av de här konspirationsteorierna där kring 2018-19, och jag tar avstånd från dem idag. Jag tror att 9/11-attacken inträffade, jag tror att skolskjutningar inträffade, alltså där är saker som hon har på något sätt inte trott på tidigare då, när hon kom in i de här teorierna då. Men igår så var hon tydlig med att jag tror att det här hände och det var fruktansvärda saker, och jag varit missledd där 2018-2019, men jag är en helt vanlig politiker som står upp för normala, sunda, vettiga värderingar. Jag är emot aborter och jag tror på vanliga amerikanska värderingar, ville hon ha sagt då. Och här har vi liksom på något sätt en personlighet som i många avseenden representerar den här rörelsen som Donald Trump har. Alltså vanligt folk som kunde identifiera sig med Trump och de saker som han sa och hans liksom normala vardagsbaserade politik. Vi behöver mer gränssäkerhet och liknande. Men som samtidigt inte är tillräckligt kunniga för att kunna ta de här stora intellektuella debatterna utan snabbt och enkelt dras med i de här dreven som finns på sociala medier och sen på något sätt genom sin politiska ställning får en plattform för att själva driva vidare de här idéerna. Och det här visar på något sätt bristen av intellektualism i den här stora konservativa republikanska rörelsen. Så att jag anser att Marjorie Taylor Greene, hon är förmodligen inte lika hemsk som hon liksom framställs av demokraterna, men hon är omogen. Jag menar, om man var inne på de här teorierna 2018-2019, det är inte så länge sedan, då är man inte mogen för att liksom ha en tung roll i representanthuset. Det är väldigt enkelt. Så jag tycker att det är bra att hon har blivit utstängd från sin kommitté. Men och sen så måste hon ju såklart få sitta kvar i kongressen och det är väljarna som avgör i slutändan om de vill ha kvar henne. Men det är viktigt att den republikanska rörelsen och partiet har sunda, intellektuellt förankrade röster på de här tunga posterna. Och Marjorie Taylor Greene har tydligt visat att hon är inte en sån person då. Helt oavsett liksom om hon är en snäll mamma eller inte liksom. Så att jag är inte emot det här utan jag tycker att det var bra. Och jag tycker också att vad republikanerna måste hitta nu helt enkelt, det är en personlighet som har Donald Trumps karisma och förmåga att tala till vanligt folk, för den förmågan hade verkligen Donald Trump, och kunna locka människor som, ja, Marjorie Taylor Greene, men utan att få dem att snöa in på de här vansinniga konspirationsteorierna. Utan det viktiga, det är ett republikanskt parti som värnar republikanska värderingar, att USA är en nation med säkra gränser, att USA är en nation som i mångt och mycket agerar just bilateralt och inte multilateralt, åtminstone inte om den här multilateralismen innebär att USA på något sätt försakar sin egen nationella självständighet, då är den inte bra. Så jag menar, det här är klassiska republikanska idéer och det behövs någon som kombinerar en intellektuell förståelse snarare än en populistisk förståelse för de här idéerna, samtidigt som man behåller förmåga som Trump har att kunna tala till vanligt folk. Och det kommer bli en utmaning för republikanerna att hitta den här personen då. Och jag ser ingen person på kartan riktigt än som kombinerar alla de här faktorerna, men det är den riktning som republikanerna behöver gå. Men i alla fall, det var lite grann om de senaste sakerna som hänt i USA. Det finns klart fler saker man kan säga också. När demokraterna började prata om att man skulle stänga ut då Marjorie Taylor Greene, då pratade republikanerna om att de ville sparka ut Ilhan Omar för att hon hade ju ett förflutet då med antisemitiska uttalanden. Och det ligger mycket i det också. Men hela den här liksom pajkastningen, den visar lite grann på vikten av att lyfta sig lite högre och inse att vi kanske måste skärpa oss och rikta blicken högre. Och i det här fallet så är det ju republikanerna som absolut främst måste, ja, värna sitt eget parti, medan demokraterna måste hitta politiker som gör motsatsen i sitt parti. Så att, ja, det här var en kort inblick och en kort analys av det senaste i USA. Det var avsnitt 1268 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.